may be seated, everybody. I'd like you to turn in your Bibles to the book of Ephesians and chapter 4. I'm going to read a couple of verses which will form the basis of my seminar today.
Vi ska gå till Efesebrevet kapitel 4 och vi ska läsa där några verser som kommer att bli basen för det jag ska säga här den här dagen.
I want to talk about mobilizing the body of Christ.
Jag vill tala om att mobilisera Kristi kropp.
If you could read Ephesians chapter 4 verse 11 and verse 12.
Vi ska läsa Efesebrevet 4, 11 och 12. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp.
I just want you to take a close look at me today.
Jag vill att du ska ta en nära titt på mig idag.
Look this way.
Titta alltså hitåt.
I want to ask you a question. Did you notice anything strange about me today? Something different?
Jag vill fråga att noterar du någonting speciellt med mig idag? Någonting annorlunda?
No?
Nej.
Nothing stranger than normal, but
alltså ingenting konstigare än normalt i och för sig.
Did you notice something?
Märkte du någonting?
Did you notice, for example, that today when I came here, I brought my body with me?
Märkte du att när jag kom hit idag så hade jag faktiskt tagit med mig min kropp idag?
I mean, I think I might be a spooky looking person if I came here without my body.
Jag tror att jag skulle vara ganska konstig människa och spöklik människa om jag kom hit utan min kropp.
I find there's something quite interesting about the relationship between me and my body.
Jag har märkt att det finns någonting speciellt i relationen mellan mig och min kropp.
I'm kind of attached to my body.
Jag är lite sammankopplad med den här kroppen.
If I want to go somewhere, I got to take my body with me.
Om jag ska gå någonstans, då måste jag nästan ta kroppen med.
I can't go there and leave my body here.
Jag kan inte gå dit och lämna kroppen här.
I suppose I could try.
Jag kan försöka.
It doesn't seem to work.
Men det verkar inte att fungera.
And if I want to do something,
om jag vill göra någonting,
I have to use my body.
Så måste jag använda min kropp.
That's a very neat kind of haircut, man. I had my hair this way done this morning, but I bottled out and I smoothed it off a little bit.
Väldigt trevlig frisyr. Jag hade min frisyr också uppkammad så där, men självförtroende svek mig, så jag kammade ner
igen. If I want to go and punch this guy on the arm, I got to use my body.
Om jag ska gå och slå till den här mannen på armen. Can I do it also?
You can do it harder.
So då måste jag använda min kropp.
Because I'm paying him back for telling me that I have to obey him.
Okay, han får betalt för att han sa åt mig att jag måste lyda honom.
Now, you know, what we've been reading is exactly what I've just been talking about.
Det vi just läste i Bibeln, så det är exakt det som jag just nu har talat om.
Jesus has a body.
Jesus har en kropp.
He has a body here on this earth.
Han har en kropp här på jorden.
And we are his body.
Och vi är denna kropp.
We are the body of Christ.
Vi är Kristi kropp.
And so Jesus has the same relationship with his body that you and I have with our body.
Så Jesus har samma relation till sin kropp som du och jag har till våra kroppar.
If he wants to do something,
om han vill få någonting gjort
on this earth,
på den här jorden,
he has to use what?
His body. Så måste han, om han vill få någonting gjort, så måste han använda sin kropp.
Good.
Bra.
Now, we can exaggerate this a bit, but I think I'm making a strong point.
Vi kan överdriva det här antagligen, men jag tror att det här är en stark punkt.
Whatever Jesus wants to do in this world, he has to do it through you and me and all God's people.
Vad än Gud vill göra på den här jorden, måste han göra genom dig och mig, hans folk, hans kropp.
And so what's our responsibility?
Så vad blir då vårt ansvar?
To be a responsive body.
Att vara en kropp som ger gensvar.
If we think for a moment, how many members of the body of Christ in any particular place are responsive to him?
Om vi tänker så att hur många lemmar, hur många kroppsdelar på en specifik plats ger gensvar till honom?
It's a big question.
Det är en viktig fråga.
But sociologists, missiologists and other clever people far more clever than me and probably even cleverer than him.
Men sociologer och andra kloka människor som är klokare än jag och kanske också honom.
Did you say, but definitely not cleverer than you? Did you translate to me accurately?
I tried, but I didn't dare. You're so good in Swedish.
They tell us,
de säger oss,
that around 10% of the body of Christ is active and responsive to Jesus.
Att ungefär 10% av Kristi kropp är aktiva och verksamma för Jesus.
Now, speaking seriously for a moment, there are people whose body is not responsive to them.
Om vi talar allvarligt en stund, så finns det människor vars kroppar inte ger gensvar till dem.
Like physical paralysis.
Fysisk förlamning.
And that's a serious condition.
Och det är ett allvarligt tillstånd.
I want to ask you a personal question.
Jag vill fråga dig en personlig fråga.
Would you like to live in a body that only 10% is functioning?
Skulle du vilja bo i en kropp där bara 10% av den kroppen fungerar överhuvudtaget?
Would you like to have a body that was 90% paralyzed?
Skulle du vilja ha en kropp som är 90% förlamad?
There are those who have to live with such a situation.
Det finns de som måste leva i en sån situation.
And it's a serious thing. I'm not making light of it.
Och det är ett allvarligt tillstånd och jag tar inte lätt på det.
Nobody would choose that.
Ingen skulle välja det frivilligt.
And if we wouldn't want that for ourselves,
om vi inte vill det åt oss själva,
why would we expect to give it to Jesus?
Varför skulle vi då tänka oss att ge det till Jesus?
You know, I have one dream, one vision, one passion.
Jag har en dröm, en vision och en passion.
For this I would live and for this I would die.
För det här skulle jag leva och för det här skulle jag kunna dö.
To see the body of Christ 100% mobilized.
Att få se Kristi kropp 100% mobiliserad.
That's what I work for.
Det är det jag arbetar för.
So I must tell you, I live as a very dissatisfied man.
Så jag måste säga att jag lever som en väldigt otillfredsställd människa.
I'm a frustrated man.
Jag är en frustrerad människa.
I am the most frustrated person that I know.
Jag är den mest frustrerade människa som jag känner.
Because I set such high goals.
Därför att jag har satt så höga målsättningar.
I mean, in my church in London.
I min församling i London.
I ask for every single member to be 100% dedicated and 100% committed to Jesus.
I församlingen så ber jag att varje medlem ska vara 100% överlåten och 100% dedikerad till Jesus.
That's why we've structured our church according to the cell principle.
Det är därför vi har strukturerat vår församling enligt cellprincipen.
So that every single member can find and fulfill their function in the body of Christ.
Så att varje enskild medlem kan hitta och fungera i sin funktion för Kristus.
And so as far as I'm concerned, I'm very much involved in training and equipping and releasing the members of the body of Christ to do the work of Christ.
Så för min egen del är jag väldigt engagerad och involverad i att mobilisera människor till att förlösa dem in i sin funktion för Kristus.
And in doing this, I believe I'm following Ephesians chapter 4, verses 11 and 12.
Och i att göra det här så tror jag att jag arbetar enligt Efeserbrevet 4:11-12.
Because there God says that he has given amazing ministries to the body of Christ.
För där säger Jesus att han har gett en enorma tjänster till Kristi kropp.
Too late.
För sent.
He's given apostles and prophets and pastors and teachers.
Han har gett apostlar, evangelister, herdar och lärare.
And all the rest.
Och alla de andra.
I mentioned them all, did I?
No.
Evangelists. Okay, everybody say with me, apostles.
Säg apostlar.
Prophets.
Profeter.
evangelists,
evangelister,
pastors,
pastorer,
and teachers,
och lärare.
And those are very special calls.
Och de är väldigt speciella kallelser.
Not everybody is those things.
Inte alla är de här tjänstegåvorna.
He's given some apostles and some prophets and so on.
Det står att han gjorde några till.
And if God calls you to that, it is a very high and holy calling.
Om Gud kallar dig till det här så är det en väldigt hög och en väldigt helig kallelse.
But that calling is for a purpose.
Men den kallelsen är för ett syfte.
And the purpose is described in verse 12.
Och syftet för den kallelsen är beskrivet i vers 12.
For the equipping of the saints for the work of the ministry.
För att utrusta de heliga för sin tjänst.
And this really is a big challenge to today's church.
Och det här är en väldigt stor utmaning för dagens församling.
Because still, very largely in our thinking, we believe that the ministry is done by people who stand there.
För att fortfarande i vårt sätt att tänka, så tänker vi att den största delen av tjänandet görs av människor som står där uppe.
But the Bible revelation is that the work of Christ must be done by the body of Christ.
Men Bibelns uppenbarelse, den är den att arbetet i Kristi kropp måste utföras av kroppen.
And if you read on in those verses, you find that really the body of Christ will only operate and fulfill its purpose when every part is doing its work.
Om du läser vidare där så kommer du att se att arbetet kan enbart utföras om varje del i kroppen utför sin uppgift.
So I've set myself a very, very, very a very big goal today.
Så jag har gett mig själv en väldigt stor målsättning idag.
By the time we sit down to have lunch together today,
när vi sätter oss ner för att ha lunch tillsammans idag,
I want every single person to have made a big decision in their life.
Så vill jag att varje enskild människa ska ha gjort ett väldigt stort och avgörande beslut i sitt liv.
And this is the decision.
Och det här är beslutet.
I am going to become an active member of the body of Christ.
Jag ska bli en aktiv lem i Kristi kropp.
And not just saying I'm going to come to church every Sunday.
Det är inte att säga jag kommer att komma till kyrkan varje söndag.
Or every Saturday Easter time or whatever day we are today.
Eller påsklördag eller vad det är vi har för dag idag.
And I want to say it's even more than saying oh I'm going to sing in the choir.
Det är till och med mer än att säga jag kommer att sjunga i kören.
Or I'm going to maybe do some other job within the church.
Eller att utföra något annat arbete i kyrkan.
Can I deal with this little question for the moment?
Kan jag ta tag i den här frågan en liten stund?
So often, the kind of preaching I'm going to describe comes out of the frustrated pastor's heart.
Så ofta kommer det som jag nu ska beskriva, den predikan ut ur en frustrerad pastors hjärta.
I mean, in this church you've got about 400 or so members.
I den här församlingen har vi 330 medlemmar.
And you've got how many?
330.
330? Mm. Okay, well, eight. I did say about,
yes,
338.
Indeed. Yes.
339 if I join.
Okay.
All right. And there is one full-time worker.
Det finns två fulltidsarbetare.
I'm coming to that. Okay. I know my stuff.
Okay, good. Det finns en heltidsarbetare.
One full-time worker here.
En heltidsarbetare här.
Another full-time worker, Patrick.
En annan heltidsarbetare, Patrick.
Oh, he's taking a day off. He's sitting back there today.
Han tar en ledig dag och sätter sig långt bak.
One full-time worker and a second full-time worker who takes days off. Okay.
En heltidsarbetare och en annan heltidsarbetare som tar ledigt nu då.
And you have a part-time worker.
Och vi har en deltidsarbetare.
And I'm sure you don't make this mistake.
Och det är klart att jag inte gör det misstaget.
But many pastors are frustrated.
Men många pastorer är frustrerade.
Because they say, look, I'm one person.
Och säger, jag är en person.
Maybe I have an assistant.
Kanske jag har en assistent.
Maybe I have a co-worker.
Kanske jag har en medarbetare.
But there's so much work to be done in the church.
Men det är så mycket arbete som ska göras i en församling.
We have the cleaning rotas, we have the coffee rotas, we have the cooking rotas, we have the rota rotas.
Vi har städgruppen, vi har serveringsgruppen, vi har gruppen.
I went to his house yesterday.
Jag var till hans hus igår.
He has a rota written on the inside of the door.
Han har en grupp schema skrivet på baksidan av dörren.
I don't speak Swedish, but it looked like he was saying, "Who is going to feed the rabbit today?"
Ja, det såg som det skulle stå på den där tavlan. Vem ska ge mat åt kaninerna idag?
Is that right?
That is right.
Hey, there you are. You see, see. I know. And all these things have to be done.
Alla dessa saker måste bli gjorda.
And it's good.
Och det är bra.
And it's glorifying to God.
Och det är förhärligande till Gud.
But that is not the work of Christ.
Men det är inte Kristi arbete.
It's not the work of Christ.
Det är inte hans arbete.
See, most pastors spend all their energy trying to get people to work in the church.
De flesta pastorerna ger all sin energi åt att försöka få människor att arbeta i församlingen.
But that is not the ministry of Jesus.
Men det är inte Kristi tjänst.
We have to change our mentality as pastors.
Vi måste förändra vår mentalitet som pastorer.
Our job is not to get people to work in the church, but our job is to put the church to work in the world.
Vårt arbete är inte att sätta folk i arbete i kyrkan, utan att få kyrkan att arbeta i världen.
Amen.
Amen.
And so this vision of a mobilized church is a fantastic vision.
Så den här visionen av en mobiliserad församling är en fantastisk vision.
Now, what I want to speak about this morning, and we may take some time over this.
Det jag vill tala om den här morgonen, och vi ska tillbringa en hel del tid om det,
is to begin to think about all the ways that we can be the mobilized body of Christ at work in the world.
Det är att vi börjar tänka på alla de sätt på vilka vi kan vara den mobiliserade Kristi kropp som arbetar ute i världen.
And I hope that by lunchtime every single one of you will have heard something that interests you, that signifies for you something that you believe you can do for Jesus.
Och jag hoppas att var och en av er ska höra någonting som kan innebära hur du kan förhärliga Jesus.
And in my presentation today,
och i min presentation idag,
I'm going to give you both and.
Så ska jag ge dig både och.
It's not either or.
Det är inte antingen eller.
And.
Det är både och.
And these things work together.
Och de här sakerna, de arbetar tillsammans.
Okay, this is a seminar.
Okay, det här är ett seminar.
So
ett seminarium.
In the seminars, you work.
Så på seminarier så är det du som arbetar.
We play, you work.
Vi spelar och du arbetar.
I like seminars.
Jag tycker om seminarium.
Okay. So if you want to make notes, and you do want to make notes, yes.
Och om du vill anteckna, och du vill ju anteckna.
I'm aiming to give you about 8 both ands.
Så ska jag ge dig 8 stycken både och.
Okay, my first both and is this.
Mitt första både och är det här.
Evangelism and edification.
Evangelisation och
building up the church, building
och att bygga upp Kristi kropp.
Okay, building up Kristi kropp.
Bygga upp.
Huh?
Bygga.
Bygga
upp.
Upp.
Kristi kropp.
Kristi kropp.
Yes, exactly.
Bygga upp Kristi kropp. Mm. Okay.
Okay.
Now the reason why I put these together.
Orsaken till att jag sätter samman dessa två
is because they complement each other.
Är därför att de komplementerar varandra.
And we need people who are active in both.
Och vi behöver människor som är aktiva på båda de här planhalvorna.
We need people who are active, effective evangelists.
Vi behöver människor som är aktiva, effektiva evangelister.
Who will win people to Jesus.
Som vinner människor för Jesus.
But we also need those people who have been won to Jesus to be discipled in the body of Christ.
Men vi behöver också att de människor som har blivit vunna för Kristus ska bli lärjunga tränade.
Because unless we marry discipleship and evangelism, we will not have an effective mobilized body.
För att om vi inte för ihop evangelisation och lärjungaträning, så kommer vi inte att få en mobiliserad kropp.
Okay, I want to do a little exercise.
Okay, låt oss göra en övning.
I want somebody today to be a personal one-to-one evangelistic worker. Will you do that? I want a volunteer.
Jag behöver någon som är en sån här personlig en-till-en evangeliserande person. Vill någon vara det?
Okay, who's going to volunteer?
Vem vill vara frivillig?
Every head bowed, every eye closed. Mm-hmm. Oh, thank you. Will you come? Thank you very much. What's your name?
Julia.
Okay, Julia. All right. Now, your job is this.
Ditt jobb är det här.
I want you to start winning people to Jesus.
Jag vill att du ska börja vinna människor för Jesus.
You are a very effective, loving, personal worker.
Du är en väldigt effektiv, kärleksfull arbetare.
Okay, so you're going to go and find somebody and you're going to bring them here and you're going to talk to them about Jesus.
Så du ska gå och hämta någon och ta hit dem och tala med dem om Jesus.
And they're going to say yes to Jesus.
Och de ska säga ja till Jesus.
And then I want you to go and find somebody else.
Och då vill jag att du ska gå och finna ytterligare någon.
And bring them here.
Och ta dem hit.
And lead them to Jesus.
Och leda dem till Jesus.
And you keep doing that.
Och du fortsätter att göra det här.
One by one by
en
one.
En efter en.
Okay, stand here. And you just be ready in a moment. Now I want somebody else who is also going to be a personal worker.
Jag vill ha också någon annan som också ska vara en personlig arbetare.
But you're not only going to evangelize.
Men du ska inte bara evangelisera.
You're going to disciple.
Du ska också lärjunga träna.
Okay, so who's going to volunteer for me?
Vem ska vara frivillig?
Okay. You have chosen the better part.
Du har utvalt den goda delen.
Now you are over here. Now what you have to do, what's your name?
Jakob.
Jakob. Mm, okay. Jakob, you're a very short man, aren't you? Okay, Jakob, I want you to go.
Jag vill att du ska gå.
I want you to win somebody to Jesus.
Och vinna någon för Jesus.
And then I want you to spend some little time with them.
Och tillbringa lite tid med dem.
Discipling them.
Och lärjunga träna dem.
And because now you have discipled somebody.
Och därför att du har lärjunga träna någon.
There are now two soul winners.
Så finns det nu då två själavinnare.
And then the person that you win to Jesus and disciple, you go and they go and they bring somebody.
Och de människor som du vinner för Jesus, du går och de går och vinner ytterligare människor för
Jesus.
And
they disciple them.
Och de tränar dem.
And then your group, every single one of them goes out and brings. You get the idea?
Du förstår poängen?
You got it?
Du förstår det?
Okay. All right. Okay. I know you are. I know you are, darling, but you're helping me, all right?
Okay.
You're going to make a very strong point.
Du ska göra en stark poäng här.
Because by the end of this, they'll all want to be like him.
För i slutet så kommer de ändå alla att vilja vara som honom.
We need people like you.
Men vi behöver människor som dig.
Otherwise, we couldn't make this point.
Annars kan vi inte göra en sån här poäng.
All right, never mind. God loves you.
Gud älskar dig.
Okay, wait. All right. Okay, let's go. What's the matter with you? Okay. All right, let's go. Go and win somebody. Thank you very much. You come and bring them forward. Thank you. Very good. Let's go in. Doing very well. One. Okay. Oh, she's... No, don't cheat now. Come on. One person at a time. Okay. Now then, you're ready. You've got saved already. Now go. Now you go. Okay. You stay there. That's very, very good. You go. Okay. You're spending a bit more. Why? You're discipling them. It takes longer.
Du tränar ju dem. Det tar lite längre att träna.
This takes longer. Can you see?
Det här tar lite längre.
Already now they're winning. But he is spending time discipling. No. He's not repentant enough yet. Okay, pray. He needs the Holy Spirit. That's it. Okay.
Behöver den helige ande också.
Now you're finished. Okay. Now you go and repeat the process. Oh, they're doing so well. Look, 1, 2, 3, 4 people won to Jesus. That's wonderful. Praise the Lord. Oi, 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 oi. Okay, very good. They're spending a bit of time. You got to spend a bit more time here. Oh, she's a great personal worker.
Vilken underbar arbetare.
Oh, wonderful personal worker. Fantastic. 1, 2, 3, 4. The fifth soul is about to come in.
Den femte själen är på väg in här.
She hasn't prayed the sinner's prayer yet.
Hon har inte bett frälsningsbönen ännu.
Okay. All right. Continue.
Fortsätt.
Now then, we'll just let this process go on for a little bit.
Vi ska bara låta den här processen pågå lite grann.
You can let this process go on a little bit. This work is excellent.
Det här är ett underbart arbete här på sidan.
Because people are being won to Jesus.
Därför att människor vinns för Jesus.
But they're not being discipled.
Men de blir inte lärjungar tränade.
They're just being brought into the church.
De har bara blivit insamlade till kyrkan.
But over here, a stronger work is happening.
Men här händer ett starkare arbete.
Because we're not only winning people to Jesus.
För vi vinner inte bara människor för Jesus.
We're discipling them.
Vi tränar också lärjungar.
This work is slower to begin with.
Det här arbetet är långsammare i starten.
But very soon multiplication takes place.
Men väldigt snabbt så tar multiplikationen i.
But this is impressive work.
Men det här är också ett imponerande arbete.
She is working as fast as she can.
Hon arbetar så fort hon bara kan.
She is saying, I need to win souls.
Hon säger, jag måste vinna själar.
She's in a hurry.
Hon har bråttom.
Jesus is coming soon.
Jesus kommer snart.
Jesus is coming soon.
Jesus kommer snart.
Hurry up.
Skynda på.
But over here now, even my assistant is getting saved.
Till och med min assistent håller på att bli frälst.
Praise God.
Prisat vare Herren.
Okay. That's right. This process is working very well.
Den här processen fungerar väldigt bra.
Yes, this process is working very well here. Look already, look at this. Let's go one more round.
Låt oss gå en gång till.
Okay, Jesus is coming in about 5 seconds.
Jesus kommer om 5 sekunder.
Come.
Kom fort.
All right. Okay. Did you do one more?
En gång till.
One more. Go. 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 He's coming in 4.5 seconds. Ask him. Don't take him. He's my interrupter. Interpreter. Even the photographer, thank God he's
still
got saved.
Fotografen blir frälst här.
I know he needed to be
Han
saved.
Han behövde det verkligen.
Definitely. Pointing that. Okay, you're doing well. You're doing well. You're doing very well. Bring these people here. Bring them all to the front.
Ta alla hit fram. Kom hit.
Come
fram
on, don't be shy.
Var inte blyga.
Okay. All right. Come here, Julia.
Julia.
That's great. This is your fruit.
Det här är din frukt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow. 14. 14 souls.
14 själar.
14 souls saved. Amen.
Amen.
Now, what about Jakob? Jakob.
Hur är det med Jakob?
How many have you got?
Hur många har du?
You haven't counted.
Har du inte räknat?
What is wrong with you?
Vad är för fel med dig?
Don't you know anything about church growth?
Vet du ingenting om församlingstillväxt?
You know you're in church growth when you're counting the people.
Man vet när man håller på en församlingstillväxt när man räknar människor.
And the legs as well.
Och benen också.
I mean, there's. Come on, count them. I can see there are many. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. There's more than 50 people here.
Det är mer än 50 människor.
Do you understand the principle?
Förstår du principen?
You see, if we only focus on evangelism,
om vi bara fokuserar på evangelisation,
we can be the most zealous personal worker.
Så kan vi vara den mest ivriga och dedikerade arbetaren.
But the fruit is much less.
Men frukten är ändå mycket mindre.
And we are only half obedient to Jesus.
Och vi är bara halvlydiga till Jesus.
Because he didn't just say evangelize.
För han sa inte bara evangelisera.
He said make disciples.
Utan han sa gör lärjungar.
Amen, amen.
Amen.
Now, in many ways, this is the kind of congregation we have in our churches.
Oftast är det så att det är den här typen av församlingar eller människor vi har i våra församlingar.
Saved,
frälsta,
but not discipled.
Men inte lärjungar tränade.
Amen.
Amen.
And so when we have a bunch of saved undiscipled people,
så när vi har en massa frälsta icke lärjungar tränade människor,
the work is very hard.
Så är arbetet väldigt tufft.
Because we're always having to preach the same things.
För vi måste alltid predika samma sak.
But here these people are discipled.
Men dessa människor här, de är lärjungar tränade.
They're trained.
De är tränade.
They're equipped.
De är utrustade.
They're excited about Jesus.
De är ivriga om Jesus.
and they are released and mobilized to do the work of Jesus.
Och de är själva också förlösta till att göra Jesu gärningar.
I'm glad your co-pastor here has been saved.
Yes.
Amen. Thank you very much for the illustration.
Tack,
God bless you.
Väldigt mycket. Gud välsigne.
Let's give them a round of applause.
Ska vi ge dem en applåd?
So that simple illustration.
Så den här enkla illustrationen
shows how important it is not just to win people to Jesus,
visar hur viktigt det är att inte bara vinna människor för Jesus,
but to train them and mobilize them,
utan att träna dem och mobilisera dem.
And we made the illustration look much more simple than it is in real life.
Och vi gjorde den här illustrationen att verka mycket enklare än vad den är i det verkliga livet.
Because over here,
för här,
did you notice that every single one that Julia led to the Lord stayed in the church?
Märkte du att varje enskild troende som Julia tog till Herren så stannar kvar i kyrkan?
Do you know that in reality only 4% who are saved this way even get in the church?
Vet att det är bara 4% av de som blir frälsta på det här sättet som kommer till kyrkan överhuvudtaget.
And only half of those stay in the church for more than one year.
Och endast hälften av dessa 4% blir kvar i kyrkan över ett år.
So we made this look as good as it possibly gets.
Så det här, vi fick det här att se så bra ut som det kan.
And the truth is over here.
Och sanningen är att här.
To make a disciple of Jesus,
att göra en Jesu Kristi lärjunge,
it does not happen quickly.
Det går inte snabbt.
It takes a long time.
Det tar en lång tid.
And I think that one of the things that we could take away this morning,
jag tror att en av de sakerna som vi behöver få bort den här morgonen,
is this challenge.
Är den här utmaningen.
And I challenge you,
och jag utmanar dig,
and I've challenged many, many, many people.
På samma sätt som jag utmanat många, många människor.
But no group of people have ever risen to this challenge, ever.
Men ingen grupp har någonsin motsvarat den här utmaningen.
Maybe you will be the first.
Kanske ni är de första.
And here's the challenge.
Och här kommer utmaningen.
Each one of you.
Var och en av er.
Reach one person for Jesus.
Når en människa för Jesus.
And disciple them for Jesus.
Och gör dem till en Jesu Kristi lärjunge.
In the next year.
Under nästa år.
So by next Easter.
Så nästa påsk.
You will have won one person to Jesus.
Så skulle du ha vunnit en människa för Jesus.
And discipled them.
Och gjort dem till en Jesu Kristi lärjunge.
Nobody's ever done this as a group. People have done it as individuals.
Ingen har någonsin gjort det här som en hel grupp. Som individer har en del gjort det.
Because say, for example, Stefan, in your church, 339.
Are you coming?
Well, I've just... Why, you are not a good pastor. By now, you should already have my name, my address, and my tithes.
Som i den här församlingen, 339 medlemmar.
If everybody did that,
om alla gjorde det här,
by next Easter,
nästa påsk,
you would have doubled.
Så skulle vi ha dubblat.
Amen.
Amen.
And the following Easter,
och följande påsk,
you'd have doubled again.
Så skulle vi ha dubblat det ytterligare.
So that would be 338 multiplied by 2 equals 1320, and you double that again, 1320 makes 2640. Yes.
Det var mycket människor.
So in 2 years' time,
so
you would
år,
be what? 2 years is 1320. After 2 years, he would have a church of 1,320.
Så efter 2 år skulle det här vara en församling på 1,320.
In 2 years.
2 år.
Wonderful, isn't it?
Underbart, eller hur?
Now, in real life,
i det verkliga livet,
it is not so simple and mathematically exact.
Så är det inte så enkelt och matematiskt exakt.
Amen.
Amen.
But the principle remains.
Men principen kvarstår.
So God is calling us to evangelism and discipleship.
Så Gud kallar oss till evangelisation och lärjungagörande.
And you know it's a challenge that I've really given you.
Det här är en utmaning som jag verkligen har gett dig.
This year, why don't you say, God, I'm going to do my best.
Du kan säga det här året, Gud, jag ska göra mitt bästa.
By the Holy Spirit.
Med den helige andes hjälp.
To reach one person for Jesus.
Att nå en människa för Jesus.
And disciple them.
Och göra dem till en Jesu Kristi lärjunge.
And if you did that, usually it's best to choose somebody like you.
Om du vill göra det, då ska du utvälja någon som liknar dig.
Usually.
Oftast.
Because if you're going to develop a relationship with that person and disciple them, then it helps that you understand that person and that they're a bit like you.
Om du ska bygga upp en relation till den här människan och ni ska bli vänner, så är det bra om ni liknar varandra lite grann.
So if I was going to win somebody and disciple somebody, I'd choose somebody just like me.
Om jag ska vinna någon och göra någon till lärjunge, så ska jag välja någon precis som jag.
Young.
Ung.
Good looking.
Ser bra ut.
With a great hairstyle.
Med en väldigt fin frisyr.
But I'd make him spit out that chewing gum.
Men jag skulle få honom att spotta ut det där tuggummet.
Amen.
Amen.
So, you know, in different parts of the world,
i olika delar av världen,
where you see this kind of multiplication,
där man verkligen ser den här typen av multiplikation,
it always works on that principle.
Så fungerar den alltid genom den här principen.
Our brothers from the Philippines know what I'm talking about.
Våra bröder från Filippinerna vet vad jag talar om.
Because this is how you do it.
För det här är på det sätt ni gör det.
Amen. And you see, in Europe, we're very good at getting people to make decisions for Jesus, but we have not given the full New Testament emphasis to making disciples.
I Europa är vi väldigt bra att föra människor till Jesus så att de blir frälsta, men vi är väldigt dåliga att uppfylla det nytestamentliga mandatet till att göra dem till lärjungar.
And this work of disciple making belongs to the church, to the body. It's your work.
Och det här arbetet med att göra lärjungar, det tillhör kroppen. Det är ditt arbete.
Because when Jesus said, go and make disciples of all nations.
För när Jesus sa, gå och gör lärjungar av alla folk.
Baptizing them in the Father and the Holy Spirit, teaching them everything I've commanded you.
Döp dem och så vidare och lär dem att göra allt jag har befallt er.
Matthew 28, 18-20.
Matteus 28 och 18-20.
He gave that command to the whole church.
Så ger han den befallningen till hela församlingen.
If we just stop there, if we just said this is the answer, this is what we're going to do.
Och om vi bara skulle stanna där och säga det här är svaret, det här är vad vi ska göra.
We will have gone a very long way.
Så skulle vi ha kommit en väldigt lång bit på vägen.
We have to turn the church into a disciple-making body.
Vi måste förvandla församlingen till en lärjunga görande kropp.
And in fact, everything that I'm going to say from now onwards,
och allt det jag kommer att säga efter det här,
has to do with this one point.
Så bygger på den här punkten.
Because making a disciple for Jesus is helping that person be a committed Christian, active for Christ as a disciple maker wherever they are.
För att göra någon till en lärjunge, Jesu Kristi lärjunge, gör dem till en aktiv människa som kommer att lyda Jesus Kristus var än de befinner sig.
Okay, well, I am now going to give you a little break because we're halfway through.
Jag ska ge dig en liten paus därför att vi är halvvägs.
Right. So, we were looking at both evangelism and edification.
Vi tittar alltså på evangelisation och utrustning eller lärjungagörande.
It's not either evangelism or discipleship, but both evangelism and discipleship.
Det är inte evangelisation eller lärjungagörande, utan det är evangelisation och lärjungagörande.
Now the next point is this.
Nästa punkt är den här.
Both work in the church and the world, both the church and the world.
Att arbeta både i kyrkan och i världen.
Both the church and the world.
Församlingen, kyrkan och världen.
Now it's very clear that God does call certain people to be more church orientated than world orientated.
Det framkommer ganska tydligt att en del människor är kallade att vara mer församlingsorienterade, medan andra är kallade att vara mer orienterade mot världen.
In their ministry.
I sin tjänst alltså.
So for example, My ministry is more church oriented.
Så för min del så blir uppgiften mer församlingsorienterad.
But if I were a businessman, a Christian businessman,
men om jag vore en kristen affärsman,
I would be more wealthy. No, I would be.
Så skulle jag vara mer världslig. Nej.
I would be working in the world.
Så jag skulle arbeta i världen.
And the truth is, that's the majority of people's call.
Och sanningen är ju att det är ju majoriteten av människors kallelse.
We can't all be pastors and teachers and evangelists and that in the sense of being ministers in the church.
Vi kan inte alla vara pastorer, evangelister, herdar, lärare och apostlar.
Most of the work is done out there in the world.
Den största delen av arbetet utförs ute i världen.
And so I would say to you, every call is a holy call.
Så jag vill säga åt dig att varje kallelse är en helig kallelse.
And indeed the work of the church is to equip the people so that they can serve Jesus out there in the world.
Och församlingens uppgift är ju att skickliggöra människor så att de kan tjäna Gud ute i världen.
And by the world I mean your family, your college, your place of work.
Och med världen menar jag din familj, din skola eller där du arbetar.
And so it is not an inferior calling to be a school teacher as opposed to being a pastor.
Så på det sättet så är det inte en mindre kallelse eller uppgift att vara en lärare än att vara en pastor.
Every call is a holy call.
Varje kallelse är en helig kallelse.
We say in English, it won't work so well in Swedish, but we say that your occupation is your location for your vocation.
Se på engelska, ditt yrke, det är din plats för ditt tjänande.
I told you it wouldn't work so well in Swedish, but
I tried my best.
But you did your best, yes, of course. That's, we can't ask for more. So this is a very big change of thinking.
Så det här är ett väldigt förändrat sätt att tänka.
Because if we look at the activity of the church as only coming together on Sunday and that's it.
För när vi ser på aktiviteten i församlingen, när den bara går ut på att man kommer samman på söndagar och det är allt som det är.
Maybe some cell ministry etc.
Kanske lite cellarbete och så vidare.
We will have failed in the mission.
Så har vi misslyckats i våran uppgift.
Most of people's time is spent outside of church services.
Men den största delen av människors tid tillbringar man utanför församlingsbyggnaden.
And the real world is the world of business and commerce and science and education and technology and family and education and so on.
Och den verkliga världen, det är affärsvärlden, det är skolvärlden och det är familjelivet och så vidare och så vidare.
So when people come to my church, what I want them to be is equipped to be disciple makers for Christ out there in the real world.
Så när människor kommer till vår församling så vill jag att de ska bli utrustade till att bli lärjunga görande ute i den verkliga världen.
And so our equipping ministry extends to every area of society that's represented in the church.
Så vårt arbete att utrusta, det sträcker sig ut över alla områden i människors liv.
And we have various forums of people who have a call to a particular area of society.
Vi har olika forum för människor som har olika kallelser till olika områden av samhället.
We call these the giants of society.
Vi kallar de här områdena för samhällets jättar.
So for example, we have for science and technology.
Ja, till exempel teknologi och
education.
Forskning, och sen har vi utbildning,
law,
lagstiftningen,
medicin, sport,
idrott,
arts and entertainment,
konst och underhållning,
thought and philosophy,
filosofi och tankar,
business and industry,
affärsliv och industri.
And we have about 8 or 9 of these categories.
Vi har 8-9 av de här olika kategorierna.
And we have forums where people who have a call to serve God in those areas, they meet together.
Vi har forum där människor som är kallade att tjäna Gud i dessa olika områden, de träffas.
They ask the question, how can I be a disciple and a disciple maker in this area?
Och man frågar sig, hur kan jag vara en lärjunge och en lärjungagörande på mitt område?
And so this is the good balance between being working and serving the church and also the world.
Så det här är ett bra exempel på balansen att arbeta i församlingen och att arbeta och betjäna världen.
Nummer tre. Evangelism and discipleship.
Evangelisation och lärjungagörande.
Church and the world.
Församlingen och världen.
Another both and is both home and abroad.
En annan punkt är hemma och utomlands.
This is what mission is about.
Det här är vad mission handlar om.
I mean, we need a real passion for our nation.
Vi behöver en verklig passion för vår egen nation.
Our nation is our Jerusalem or our Judea, however you want to.
Vår egen nation, det är Jerusalem eller Judeen, eller hur du vill definiera det.
But we also need to take God's message, living message, to the world.
Men vi måste också...
When I say the world, I mean, you know, overseas.
Vi behöver också ta Guds ord, evangeliet, till andra länder, till andra delar av världen.
And I want the people who live under my ministry to be passionate about their nation and passionate for the nations of the world.
Jag vill att de som lever i vårt arbete, de är passionerade för vårt land, men de är också passionerade för andra länder.
Because the church that is alive with mission,
därför att en församling som har en levande mission,
will care about the fact that 2/3 of the world goes to bed without Christ, goes to bed each day even without food in their bellies.
De bryr sig om att 2/3 av världen går och lägger sig utan Kristus och går också och lägger sig med hungriga magar.
And from the very beginning God put into the DNA of the church a desire to see the gospel spread to the furthest nations.
Och redan från början så satte Gud ner i församlingens DNA att evangeliet skulle spridas till olika ställen, olika delar.
And if each of us hears the voice of God for ourselves,
om var och en av oss hör Guds röst för oss själva,
and the ministry of the church is balanced, in other words, we are preaching about getting Finland saved, as well as getting, you know, other nations penetrate the gospel, penetrate other nations with the gospel, if the ministry is balanced.
Om församlingen är balanserad så att vi predikar både om att Finland behöver bli frälst och att evangeliet behöver också nå till andra länder,
then each person will have an opportunity to hear the call of God for them.
Så kommer också varje lem i kroppen att få en möjlighet att höra Guds kallelse för dem.
Now let's just do a little experiment here. How many people feel a call to serve God in other parts of the world?
Låt oss bara göra ett exempel. Vem här känner en kallelse från Gud att tjäna Gud i andra delar av världen?
I mean, by that I mean apart from Hawaii or Bahamas.
Med det menar jag inte då Hawaii eller Bahamas.
Okay, let's see.
Låt oss se.
Let's keep your hands lifted.
Hold in hand, lift.
That's wonderful.
Det är underbart.
That's wonderful.
Det är underbart.
And we need to preach and teach and train, evangelize, mobilize and disciple so that people will hear the call of God for them.
Vi behöver undervisa och predika och mobilisera på ett sånt sätt att människor kan höra Guds kallelse för dem.
And you know, when we hear that call, we'll never be satisfied until we fulfill it.
När vi hör den kallelsen, då kommer vi inte att bli tillfredsställda innan vi får också uppfylla den.
Who knows? God may even send some of you to that ever so tough and pagan nation of Sweden.
Vem vet att kanske någon av er kommer Gud att sända till den tuffa hedniska nationen Sverige.
How many people are believing God for the Swedes to get saved?
Hur många tror att Gud vill att svenskarna ska bli frälsta?
With God all things are possible.
Med Gud så är allt möjligt.
Are there any Swedish people here?
Finns det några svenskar här?
1, 2. You see? Proof. They can
bevis.
Get saved.
Det är ett bevis.
Look, the Swedes can get saved.
Svenskar kan bli frälsta.
Amen, amen, amen. Okay, where are we? What number are we?
Vilket nummer håller vi på med?
Next number. 4.
4.
Number 4. Good. I'm glad somebody's listening.
Det är bra att ni lyssnar.
We need both the natural and the supernatural.
Vi behöver både det naturliga och det övernaturliga.
Now, everything that we do for Jesus,
allt det vi gör för Jesus,
we got to do in the Holy Spirit.
Så behöver göras i den helige ande.
So at one level there is nothing like natural service, not really.
Så på det sättet så finns det ingenting som naturlig tjänst.
Because even our natural gifts and abilities must be elevated into the realm of the Spirit by the power of God.
För även våra naturliga gåvor och begåvningar måste föras in i en övernaturlig dimension av den helige Ande, Gud.
But the Bible also speaks about the supernatural endowments of the Holy Spirit.
Men Bibeln talar också om det övernaturliga ingripande av den helige Ande.
The supernatural gifts of the Spirit are really effective tools.
De övernaturliga gåvorna i den helige Ande är verkligt effektiva verktyg
to do the work of Jesus.
Att göra Jesu gärningar.
But we need more than tongues and prophecy and signs and wonders and miracles.
Men vi behöver mera än tungotalande och profeterande och under och tecken.
God will have given every single one of us certain natural abilities.
Gud har gett var och en av oss specifika naturliga gåvor och möjligheter.
And we have to stay within those natural abilities.
Och vi behöver hålla oss kvar i de naturliga gåvorna.
We got to understand what God has given us.
Vi behöver förstå vad Gud har gett oss.
And there are two kinds of people.
Det finns två typer av människor.
People who think they can but they can't, and people who don't think they can but can.
Människor som inte kan men tror att de kan, och människor som kan men inte tror att de kan.
I don't know why I'm like this, but you know, I dream of becoming a gospel singer.
Jag vet inte varför jag är så här, men jag drömmer om att bli en gospelsångare.
And so I'm frustrated.
Så jag är frustrerad.
Because when I sing,
därför när jag sjunger,
people leave.
Så lämnar folk.
Amazing grace, how sweet. You have to stay. I'm paying you to stay.
Du stannar, för du är betald.
How many people would like to come to a concert when I'm singing?
Många vill komma till en konsert.
Oh, thank you.
Tack ska ni ha.
We'll have to wait till heaven in the resurrection body. I put in for a brilliant voice.
I min uppståndelsekropp så har jag beställt en fantastisk röst.
I want a voice that makes Pavarotti say, be jealous.
Jag vill ha en röst som gör Pavarotti avundsjuk.
Halleluja! Mm. No, I won't sing.
Nej, jag ska inte sjunga.
But I have other natural abilities.
Men jag har andra naturliga gåvor.
And I want to dedicate those to Jesus.
Och jag vill överlåta dessa gåvor åt Jesus.
But there are other people who don't think they can, but they can.
Men då finns det andra människor som tror att de inte kan, fast de kan.
And one thing I like about the way the Church of Jesus is operating today is that we're discovering and becoming aware of all the amazing gifts that God has given people in the church.
Men det som jag tycker om hur Guds församling fungerar idag, det är att vi har börjat lära oss och upptäcka de gåvor som Gud har lagt i församlingen.
I mean, dance, for example.
Till exempel dans.
You know, there are some people who can dance and others who would perhaps better not dance.
Det finns de som kan dansa och sen finns det de som det är bättre om de inte
dansar. Oh, we can all get excited before Jesus, but you know.
Vi kan ju alla bli lite exalterade för Jesus, men det är en annan sak.
And music is another example.
Musik är ett annat exempel.
Drama. But not just in terms of the creative arts, we've also got technological abilities.
Men inte bara de konstnärliga gåvorna, utan vi har också tekniska begåvningar.
I mean, I think the technological presentation here is absolutely amazing. It's wonderful.
Jag tycker att den tekniska presentationen vi har sett här, den är underbart, den är fantastisk.
It's done by two people, two volunteers.
Det gjorde grundläggaren två frivilliga arbetare.
And it's good stuff.
Och det är väldigt bra kvalitet.
And they got natural ability and skill.
Och de har naturliga begåvor och förmågor.
And are using that
och de
to
använder
glorify
det.
God.
De använder det för att förhärliga Gud.
Also, let's look at the area of organization.
Också på området av att organisera.
I mean, in London, we have so much organization to do, and I'm not that kind of person.
I församlingen i London, vi har så mycket att organisera upp, och jag är inte en sån person.
But I have a man who works in special operations. He is gifted in business principles and organizational skills.
Vi har en man som arbetar i administrationen, och han har begåvning på det området.
And he just walks through the whole of the church, bringing order out of chaos.
Och han arbetar sig genom hela församlingen och skapar ordning från kaos.
It's a natural gift.
Det är en naturlig begåvning.
But used for God.
men som används för Gud.
And I'm not just talking about the church environment.
Och jag talar inte bara om församlingsomgivningen.
When we use the gifts that we've got out there in the world,
när vi använder de begåvningar som vi har ute i världen,
it opens doors.
Så öppnar det här dörrar.
And so when we are choosing our profession and when we are asking God what he's called us to do in the world,
när vi väljer vårt yrke och när vi frågar Gud vad han har kallat oss att göra i världen,
it very often has to do with the natural gifts and abilities he's given us.
Så handlar det här ofta om de naturliga gåvorna och förmågorna som han har gett oss.
But then as well as that, we need some supernatural stuff.
Men på samma sätt som det här behövs, så behövs också det övernaturliga.
That's what life in the spirit is about.
Det är det som livet i anden handlar om.
Every single believer needs to be trained and released in spiritual gifts.
Varje enskild troende behöver bli tränad och förlöst i de andliga gåvorna.
I said trained and released.
Jag sa tränad och förlöst.
We're very good at teaching about spiritual gifts.
Vi är väldigt bra att träna och undervisa om de andliga gåvorna.
Many years ago I just prepared the first new brochure of the curriculum of the International Bible Institute of London, and I took it to a city in Nigeria.
För några år sedan så förberedde jag den första läroplanen för internationella bibelinstitutet i London, och jag tog den till Nigeria.
And the pastor opened up this beautiful glossy brochure to the page on spiritual gifts.
Och den här pastorn där han öppnade den här fantastiska broschyren till den sida där det stod om de andliga nådegåvorna.
He said, "Oh, pastor, you love the spiritual gifts."
Och han sa, "Oh, pastor, du älskar tydligen de andliga gåvorna."
I said, "Yes, I love the spiritual gifts."
Och jag sa, "Ja, jag tycker om de andliga gåvorna."
"Oh, we love the spiritual gifts here in Africa."
Och han sa, "Ja, vi älskar de andliga gåvorna i Afrika."
He said, then he told me the story.
Och så berättade han berättelsen.
He said, last week,
senaste vecka,
one of the daughters from the Sunday school went sick to the hospital.
Så åkte en av flickorna från söndagsskolan sjuk till sjukhuset.
And the Sunday school teachers went to visit the sick daughter in the hospital.
Och söndagsskollärarna de besökte den här sjuka flickan på sjukhuset.
But when they got in the hospital, the sick daughter was dead.
Men när de kom till sjukhuset så var den här sjuka dottern frisk.
So they prayed for her anyway. This week she's in the Sunday school.
Och de bad för henne ändå, och den här veckan är hon kvar tillbaka till söndagsskolan.
What gifts of the spirit do you see in London?
Vilka gåvor, andliga gåvor har du märkt i London?
No, I needed a spiritual gift right there and then.
Då skulle jag behövt en andlig nådegåva.
A word of wisdom from Jesus.
Ett visdomsord från Jesus kanske.
What do I say?
Vad ska man säga?
When God gave me a word of wisdom.
Och Gud gav mig ett visdomsord.
I said, no, we don't see spiritual gifts. We just talk about them in London.
Alltså, när vi ser inte andliga gåvor, vi bara talar om dem.
We need the fire of God.
Vi behöver Guds eld.
We are seeing the dead raised in London.
Vi ser de döda resas upp i London.
If I tell these stories, we either have to cut the points or cut the lunch. We'll cut the lunch, no problem. Okay.
Vi stryker lunchen och talar om de här berättelserna.
I told you I'm going to enjoy myself. I spend so many time in church meetings and seminars. If I don't enjoy myself here, I don't enjoy myself anywhere.
Jag tycker om de här seminarierna. Jag tillbringar så mycket tid i seminarier som inte jag skulle tycka om dem, så vore det.
This is a true story.
Det här är en sann berättelse.
My wife went to pray for somebody who was sick in hospital.
Min fru åkte för att be för en som var sjuk på sjukhuset.
And, we had a few of the African brethren with us. Well, the African sisters, they're far worse.
Vi hade några afrikanska systrar med oss.
And my wife was a bit worried because, you see, the Africans, when they pray, I mean, they pray one way loud.
Och min fru var lite orolig, för när våra afrikanska systrar ber, så ber de på ett sätt och det är högt.
They can pray at 10 decibels loud in tongues for 1 hour without taking a breath.
De kan be på hög decibel en timme högt utan att ta ett andetag.
My wife was worried about the noise.
Och min fru var lite bekymrad om oljudet.
And they didn't even think we'd have permission to pray.
Och de var inte säkra på ens om vi har tillåtelse att be.
But when she got to the hospital, the whole of the ward, the doctors, the medical staff and the nurses were so welcoming.
Men när de kom till sjukhuset så var alla doktorn och läkarna och sköterskorna så välkomnande.
Welcome, welcome, yes. You want to pray? Go right ahead.
Välkommen, välkommen, sa de. Vill ni be också för, så är ni välkomna att göra det.
They prayed and everything was fine.
De bad och allt var helt okej.
But on the way out, My wife Amanda began to talk to the doctors and the nurses saying, you know, it's really good. Thank you for letting us pray.
När på vägen ut så började min fru Amanda tala med läkarna och säga, det var tack ska ni ha, det var väldigt fint att vi fick be.
He said, no, it's no problem. We always welcome people here to pray after what happened.
Nej, det är helt okej, sa läkarna. Efter det som har hänt så välkomnar vi alltid människor att be.
And my wife said, well, what happened?
Och min fru sa, vad är det som hade hänt?
3 months ago.
För 3 månader sedan.
One on the ward died.
Så dog on the ward.
On the ward, in the hospital, died.
Så var det en som dog i sjukhuset.
And the pastor of the church brought the intercession team.
Och pastorn från den församlingen, han tog med förebedarteamet.
And they prayed for the woman over there, right over there.
Och de bad för den här kvinnan.
And she came back to life.
Och hon började leva på nytt igen.
Hallelujah.
Amen.
So, yes, God is supernatural.
Gud är en övernaturlig Gud.
We can take the supernatural gifts of the Spirit everywhere.
Och vi kan ta med oss de övernaturliga gåvorna överallt.
And demonstrate the kingdom of God.
Och på det sättet demonstrera Guds rike.
Okay, what number am I on now?
Vilken nummer?
Number 5. We need to raise up both individuals and teams.
Vi behöver resa upp både individer och team.
You know, I thank God that there will be people with very strong individual ministries.
Jag tackar Gud för att det kommer att finnas människor med väldigt starka individuella tjänster.
I mean, there's some people who seem to be able to do everything.
Det finns vissa människor som verkar kunna göra allt.
I think that's important.
Och jag tror att det också är viktigt.
But at the same time, there are those who really work best in a team.
Men sen finns det också de som arbetar bäst i team.
And you know, when you work in a team,
när du arbetar som ett team,
sometimes your weakness is compensated by somebody else's strength and the other way around.
Så är kanske din svaghet kompenserad av någon annans styrka och vice versa.
And I think it's very important, as Gabriel was saying, that we have the support of one another in this work and ministry.
Jag tror det är väldigt viktigt, precis som Gabriel sa, att vi har stödet av varandra i tjänsten.
I mean, for example, I mean, we can point to great ministries, individual leaders who seem to be so anointed and so powerful.
Vi kan peka på ledare och tjänstegåvor som verkar att vara så starka och kraftfulla.
You know, Billy Graham.
Billy Graham till exempel.
Reinhard Bonnke.
Benny Hinn.
Stefan Siegfried.
Yeah, Colin Dye.
But we can't all be like those people.
Men vi kan inte alla vara som de människorna.
But you know, when we are working together in groups and teams.
Men när vi arbetar tillsammans i grupper och i team.
It's amazing what we can do.
Så är det fantastiskt vad vi kan åstadkomma.
And this outreach group, what was it called?
Summer Challenge.
Summer Challenge.
The Summer Challenge teamet.
The Summer Challenge, from what I could see, really operates in teams.
The Summer Challenge concept, det baserar sig på teamtanken.
And teamwork is so encouraging.
Och teamarbete är så uppmuntrande.
Because in any team there'll be people who will excel in different things.
För att i varje team så finns det människor som är excellenta på olika saker.
And you might say, I can never do this on my own.
Och du kan säga, jag kan aldrig göra det här själv.
But you don't have to.
Men du behöver inte heller.
You can be part of a team.
Du kan vara del av ett team.
And I think that one of the greatest things that's happening in the church today is that God is leading the leaders to raise up teams that work in different areas and different ways.
Jag tror att en av de största sakerna som händer i Guds församling idag är att ledarna har förstått att resa upp olika team som arbetar på olika sätt.
Okay, now we're going on to number 6.
Nu fortsätter vi att gå till nummer 6.
We need both thinking and acting.
Vi behöver både tänkande och agerande.
This is very important.
Det här är väldigt viktigt.
When we're talking about influencing for Christ,
när vi talar om att påverka för Kristus,
we need the thinkers.
Så behöver vi de som tänker.
And we need the doers.
Och vi behöver de som gör.
We need both to think and to act.
Vi behöver både tänka och agera.
How shall I put this?
Hur ska jag säga det här?
Ideas have consequences.
Idéer och ideologier har konsekvenser.
And we need to get to the root of the philosophies and thought patterns of today.
Och vi behöver komma till roten av de ideologier och de tankemönster som förhärskar idag.
And God has given us brains.
Och Gud har gett oss hjärnor.
He's given more brains to some than to others, but he's given us brains.
Han har gett mer hjärna till en del, men alla har fått hjärna.
And we need people who will work in this area.
Och vi behöver människor som arbetar i det på det här området.
So one of the giants that we are tackling is thought and philosophy.
Så en av de jättar som vi attackerar, det är tankar och filosofier.
And let me give you an example.
Låt mig ge dig ett exempel.
What are some of the false philosophies of the day?
Vad är någon av de falska filosofierna idag?
One of the false philosophies of the day is the philosophy called naturalism.
En av de falska filosofierna som finns idag kallas naturalism.
Naturalism. What's naturalism?
Vad är naturalism för någonting?
It means that everything that exists will have a natural cause and a natural explanation.
Det betyder att allt som existerar har en naturlig konsekvens och en naturlig orsak.
So this world was not created by a supernatural God. This world just is.
Så den här världen var inte skapad av en övernaturlig Gud, utan den här världen bara finns.
We came from nothing.
Vi kom från ingenting.
We were made by nothing.
Vi skapades av ingenting.
And we are here for nothing.
Och vi är här av ingen orsak.
Can you see the consequences of that idea?
Förstår du konsekvenserna av ett sånt tankesätt?
If this world was created by a loving God,
om den här världen skapades av en kärleksfull Gud,
then he has a purpose for our lives.
Så har han ju också ett syfte för våra liv.
But if this world, if this universe is only the result and the product of natural forces,
men om det här universumet är bara en konsekvens av naturliga krafter,
there can be no ultimate purpose for being here.
Så kan det inte finnas något slutgiltigt syfte för att vara här.
That philosophy of naturalism has gripped the mind and the intellects of people in Europe.
Och den här filosofin av naturalism har tagit tag i människors sinne och tankar idag.
So when you preach the gospel,
så när du predikar evangelium,
has no effect.
Så har det ingen effekt.
They say you are a crazy fundamentalist lunatic.
De bara säger du är en galen fanatisk.
You are a disciple of George Bush.
Du är George Bush lärjunge.
Have you ever heard that?
Har du hört det någon gång?
So we need people who can think.
Så vi behöver alltså människor som kan tänka.
And to actually start to attack the philosophy of naturalism.
Och som kan börja attackera naturalismen som filosofi.
And there are people who are working in this sphere.
Och det finns människor som arbetar på det här området.
In the area of thought and philosophy.
Inom tankar och filosofier.
And I've been looking into some of this. There's some amazing work that's taking place to show that the Christian faith is a reasonable faith.
Och jag har studerat det här en del och jag har sett människor som har gjort fantastiska arbeten att visa att en kristna tron är faktiskt någonting sunt och någonting som man kan tro på.
And who can help build a kind of intellectual climate in which the gospel is credible.
Och som kan bygga ett intellektuellt klimat där evangeliet är trovärdigt.
I mean, I'll give you an example.
Jag kan ge dig ett exempel.
When I was a student at university, I had to study the philosophy of religion, and there was a writer who was the worst atheist in the world. His name was Anthony Flew, and he was the scourge of those of us who believed in God in the philosophy class.
När jag studerade på universitetet så läste vi om en filosof som hette Anthony.
What? Anthony Flew.
Anthony Flew. Och han var verkligen en hånare av dem som trodde på evangeliet.
But this man was an honest philosopher.
Men han var på samma gång en ärlig filosof.
And over the years, he's changed his mind.
Och över åren, när åren hade gått, så hade han förändrat sitt sätt att tänka.
And he said, I follow the principles of Socrates. I follow the truth wherever it leads.
Och han sa, jag följer Sokrates principer och jag följer sanningen vart än den leder mig.
And he began to examine the evidence of science that shows that this world is so complex that it could not have possibly come about by chance.
Och han följde forskningen, han följde den forskning som hade gjort. Han sa att den här världen är för komplicerad för att bara ha kommit till av ingenting, av slumpen.
And so he said there is a God.
Så han kom till konklusionen. Det finns en Gud. Och han skrev en bok.
Based on philosophy.
Baserat på filosofi.
And he is convinced on philosophy alone, philosophy and science alone, that God exists.
Och han är övertygad, bara baserat på sin filosofi, att Gud existerar.
He's not a Christian.
Han är inte en kristen.
But something has changed.
Men någonting har förändrats.
The intellectual world is beginning to sit up and take notice.
Den intellektuella världen har börjat verkligen ta åt sig det här.
And I was at a conference and he was there a week or so ago.
För lite mer än en vecka sedan så var jag på en konferens där han var med.
He's an old man now.
Han är en gammal man nu.
Very old. He's about 38 years of age.
Han är över 38 år.
He's in his 80s. I mean, he's really old.
Nej, han är över 80 år.
We're not old. We just pretend he is old.
Vi är inte gamla. Vi bara låtsas. Han var gammal.
And he was asked this question.
Och han ställde den här frågan.
If you now believe that there is a God,
om du nu tror att det finns en Gud,
do you believe that that God can reveal himself to you?
Tror du då att den här guden kan uppenbara sig själv för dig?
He said, sure. If if he's God, he can do that. Of course he can.
Och om han är Gud så då, naturligtvis då kan han ju göra det.
So now he's open to believe in revelation.
Så nu är han alltså öppen för att tro på uppenbarelsen.
So we said to him, asked him this question, what then would it take for you to believe, for example, that the Christian religion is God's revelation?
Så vi ställer honom frågan att vad skulle få dig att tro att den kristna tron att det är den rätta?
He said, I suppose it would have to be a very unique miracle.
Och han sa, jag antar att det skulle kanske krävas ett väldigt unikt mirakel.
A miracle that was unique to Christianity.
Ett mirakel som var unikt för kristenheten.
A miracle that proved that Jesus was unique.
Ett mirakel som bevisade att Jesus var unik.
And he said, I guess it would have to be something like the resurrection.
Han sa, jag antar att det måste vara någonting som till exempel uppståndelsen.
So he is now open to examining the evidence for the resurrection of Jesus.
Så han är nu med andra ord öppen för att undersöka bevisen för uppståndelsen.
The resurrection of Jesus that we're celebrating this Easter time,
uppståndelsen av den Jesus som vi firar under påsktiden,
is a faith thing.
Är en tros sak.
We believe that Jesus was raised from the dead.
Vi tror att Jesus blev uppstånden från de döda.
But the faith thing didn't come from nowhere.
Men den här trossaken kom inte från ingenstans.
People didn't just suddenly decide to believe in the resurrection.
Människor beslöt sig inte mitt i allt bara för att tro på uppståndelsen.
They didn't invent it.
De hittar inte på det.
They believed in the resurrection because they met the resurrected Jesus.
De trodde på uppståndelsen därför att de mötte den uppståndne Jesus.
I mean, Luke deals with this very clearly.
Lukas tar tag i det här väldigt klart.
In the first book that I wrote to you, Theophilus, I wrote of all the things that Jesus began to do and to teach.
I min första bok, kära Theophilus, som jag skrev, så berättar jag om allt det Jesus gjorde och allt det Jesus lärde.
But now I'm going to go on and talk about more things that this Jesus, who is alive, carries on doing and teaching in the church.
Men nu ska jag berätta om vad den här Jesus som lever gör i sin församling.
And this Jesus showed himself to be alive through many infallible proofs.
Och den här Jesus, han bevisade sig själv levande genom många bevis.
They believed in the resurrection because of the proofs.
De trodde på uppståndelsen på grund av bevisen.
And right from the very earliest times, they believed in the resurrection because they saw Jesus after he had been raised from the dead.
Och de trodde på uppståndelsen därför att de hade sett Jesus Kristus efter att han hade dött.
And that eyewitness testimony is historical testimony. They believed it because it happened. There is no other explanation for resurrection faith than the fact of the resurrection itself.
Och det här vittnesbördet baserar sig på att de hade sett honom. Och det finns inget annat historiskt bevis än just det här att de hade verkligen sett honom.
But we don't just need thinkers.
Vi behöver inte bara tänkare.
We need workers, people
who
behöver,
vi behöver arbetare, människor som gör saker.
It's not enough just to say, Jesus is alive.
Det hjälper inte bara att säga, Jesus lever.
They're going to say, show me.
De kommer att säga, visa mig.
How are we going to show him Jesus is alive?
Hur ska vi visa att Jesus lever?
If Jesus is alive in us,
om Jesus är levande i oss,
they're going to see it.
Så kommer de att se
det. And it won't just be about preaching.
Det kommer inte bara att handla om predikan.
It'll be about serving.
Utan att betjäna.
Something different about us.
Någonting är annorlunda med oss.
Doing stuff just because we love people.
Vi gör saker enbart därför att vi älskar människor.
Showing the life of Christ.
Visa på Kristi liv.
By how we live.
Genom det sätt på vilket
what
vi lever.
We do.
Genom vad vi gör.
I mean, the world takes notice when the church is mobilized to serve.
Världen noterar när församlingen mobiliseras att betjäna.
And that is releasing because it covers almost anything that you could ever do in the name of Jesus for somebody else.
Och det här är förlösande därför att det täcker allting det du kan göra för någon annan i Jesus Kristus.
They say go all over the world, preach the gospel, but use words only when necessary.
De säger gå ut över hela världen och predika evangeliet och använd ord bara om det behövs.
Okay, I'm going to finish the last two points very quickly.
Vi ska avsluta med de här två sista punkterna.
Number 7.
Nummer 7.
Listening and telling.
Lyssna och berätta.
By listening, I mean listening to God.
När jag talar om lyssna så menar jag lyssna till Gud.
We need to listen before we tell.
Vi behöver lyssna innan vi säger.
This is the prophetic ministry.
Det här är den profetiska tjänsten.
And the Holy Spirit lives in each and every one of us.
Och den helige ande bor i var och en av oss.
And we can be more effective as we listen to God.
Och vi kan vara mycket mer effektiva om vi lyssnar till Gud.
In fact, before we speak, we should listen.
Faktum är att innan vi talar så behöver vi ha lyssnat.
Then we'll have something to say.
För då har vi också någonting att säga.
I don't say, brother, that I always achieve this, but I never like speaking without first listening.
Jag säger inte att jag alltid lever upp till det här, men jag vill aldrig tala innan jag först har lyssnat.
Because then I know what to say.
För om jag har lyssnat vet jag vad jag ska säga.
Then the words that they say, the message that I bring, hopefully will touch people.
Och då kommer också det budskap som jag bär fram förhoppningsvis att beröra människor.
And so we need to develop sharp listening ears.
Så vi behöver utveckla lyssnande öron.
So that when we speak with wisdom and strength.
Så att när vi talar, så talar vi med styrka och vishet.
And the last one, number 8.
Och den sista punkten, nummer 8.
We need both the vertical ministries and the horizontal ministries.
Så behöver vi de vertikala tjänsterna och de horisontala tjänsterna.
Do you know what I mean by a vertical ministry?
Det jag menar med vertikal tjänst.
It's upwards to God.
Det är uppåt mot Gud.
Horizontal ministry is reaching outwards to people.
Horisontell tjänst, det är att nå ut, sträcka sig ut till människor.
These two things belong together.
De här två sakerna hör samman.
Because we have to minister to the Lord.
Vi behöver betjäna Herren.
All over the world, God is stirring up vertical ministries.
Över hela världen så upplever Gud vertikala tjänster.
Ministering to the Lord in worship.
Som tillber Herren i tillbedjan.
In prayer, in fasting, in intercession.
I bön, fasta och förbön.
If we are going to touch men, we must first learn to touch God.
Om vi ska kunna beröra människor behöver vi först också beröra Gud.
And if we balance these things,
och om vi balanserar dessa saker,
both vertical ministry,
både den vertikala tjänsten
and horizontal ministry,
och den horisontella,
we're going to have power.
Så kommer vi att ha kraft.
Wake up. We're going to have power and impact on people's lives.
Så kommer vi att ha kraft och påverkan på människors liv.
And so in all of these things,
så i alla dessa saker,
there is balance.
Så finns det en balans.
It's not either or.
Det är inte antingen eller.
It's both and.
Det är både och.
And I think, I hope it's true.
Jag tror att jag hoppas att det är sant.
That in all of these 8 things,
att i alla dessa 8 saker,
somewhere,
någonstans,
you've seen yourself.
Så hittar du dig själv.
This is what I want to do.
Det är det här jag vill göra.
This is what I'm excited about.
Det här är vad jag är exalterad över.
This is what I give myself to do. What I want to give myself to do.
Det här vill jag överlåta mig själv att göra.
And so suddenly now the life of the church is exciting.
Så mitt i allt så blir församlingsliv spännande.
You come in to be filled and encouraged and blessed and trained and equipped.
Du kommer in för att bli välsignad, tränad, utrustad.
And then you can go out to serve Jesus.
Och så kan du gå ut för att tjäna Jesus.
Right where he's put you.
Precis där han har satt dig.
Amen.
Amen.
So the body of Christ can be mobilized.
Så att Kristi kropp kan bli mobiliserad.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Okay, God bless you.
Gud välsigne er.
Take the challenge with you.
Ta utmaningen med dig.
And we'll see you tonight.
Och vi träffas ikväll. God bless you.